Great Books, ett podcast som görs av Simon och Erik. Det här till idag så har vi läst ännu en Aristoteles bok och den heter Politiken.
Ja.
Tror vi.
Man vet ju inte vad de hette. De hette väl inget?
Nej, de kan inte heta någonting. Det är därför de har sådana namn som, vad heter den förra? Etiken, politiken. Ja. Och
fysiken kommer sen.
Fysiken, ja. Och så diktkonsten. Den kanske hette så i sig.
Men han refererar ju ibland till andra böcker han har gjort. Så här, i en tidigare... Det här har vi tidigare avhandlat. Mm. Fast han refererar inte till titlar då, verkar som.
Nej, just det. Ja, det är någon gång skriven om etiken, ja. Men det här var politiken. Det känns som... Jag har fel för mig, men jag tror att... Varken etiken eller politiken som jag läste är liksom det som är hans bästa. Som han mest, alltså han är ju en av världens bästa filosofer.
Etiken är väl rätt het.
Okej, etiken är het. Men det känns okej, men just den här då, politiken, är inte den som höjs, va? Alltså jag tror det var mer att hans grävande i grodor och sånt som var hans...
Att det är det bäst. Bäst och bäst. Ja, men,
och hans, vad heter det? Teologi, sådär som...
Jag såg, råkade säga att den här var med på kurs som kurslitteratur på någon kurs i ekokritik. Och då tänker jag att det är för att han skriver om vad djuren har för plats i samhället och sånt. Mm. Så att den har nog haft någon slags inflytande ändå.
Okej. Ja, någon slags. Jag var det förra gången som jag tyckte det var lite fånigt att invända mot att hans kvinnosyn och så. Den här, efter jag läst denna så känner jag så, nej men nu räcker det. Nu räcker det. Slavar och kvinnor, det var väldigt slängigt om dem hela tiden.
Ja, vi får väl ta tag i det lite, för att det gör jag Aristoteles. Ganska utförligt liksom berätta varför de ska hålla sig på sin plats. Mm. Det är bäst för dem själva.
Ja, inte superutförligt heller, utan vad en slav är, tyckte han. Det var liksom bara självklart att det var vissa folkgrupper.
Ja, men den handlar liksom om, han skriver tidigt så här, det här kända, människan är en social varelse, människan är en samhällsvarelse. Och så ska den här boken då reda ut, liksom, hur ska vi leva tillsammans på olika sätt, vilka statsskick är bra.
Och ja, det är ju precis, för är det för mer så, vilka statsskick är bra, det kändes som en handbok för politiska ledare.
Eller? Ja, men det var rätt praktiskt. Där i mitten nästan lite såhär Machiavelli stuk liksom. Ja, men om du ska vara en tyrann, vad ska du
tänka på? Ja, precis, jag fick som bild i huvudet, han står och föreläser för liksom folk från olika delar av världen som vill veta hur man ska styra.
Just det, om ni ska förskingra pengar så är det viktigt att det ändå ser ut som, eller så här, det måste se ut som att ni bryr er.
Ja, just det, nästan alla styrelseskick var det en stor fara att folk kommer börja tycka illa om en.
Ja.
Så det måste man hantera på olika sätt.
Nej, så det är mycket matnyttigt här. Men ja, ska vi börja från början, för att etiken handlade ju, där var vi ju, det handlade ju om de enskilda individerna.
Mm.
Liksom så här, hur lever vi ett gott liv?
Mm.
Och sen slutade den med en diskussion om vänskap bortom en själv liksom.
Mm.
Och nu börjar liksom då med hushållet. Alltså det lilla, han skrev i början så här, varje stat är en sorts samfällighet och varje samfällighet har skapats för att ett gott syfte, bla bla bla. Så den minsta samfälligheten är väl då hushållet.
Ja, gjorde inte Platon likadant att han började med hur en människa ska vara och sen så jämför han den med hur en stat är och så är det ungefär samma.
Ja, men alltså, det verkar vara, så gör man. Man skalar upp liksom, ja men... En dygdig stat är som en dygdig, summan av många dygdiga människor.
Typ. Mm. Ja, precis. Det är inga konstigheter. Nej. Fast i den här boken var det ännu roligare om hur han beskrev vilka typer av medborgare en stat ska ha. Då var det som om man kunde välja det, men det kanske man kunde då.
Vet du vad ett komplett hushåll består av?
Nej, jag gissar att en slav och en kvinna är med.
Slavar och fria.
Ja, okej.
Herre, slav, make, maka, fader och barn. Kan du gissa vilka som är fria?
Ja, det var ju vissa ställen där det inte fanns slavar. Det var då var kvinnorna tvungna att jobba med hussysslor. Men det fanns tydligen exempel på att de inte behövde göra det om man hade slavar som gjorde det istället.
Just det. Slaven är en levande ägodel.
Mm.
Och varje tjänare är som ett redskap. Så det är ju väldigt tydligt. Jag tänkte lite på nu när det har varit debatt om på Malmö universitet och sådär. Liksom vilka böcker som man får läsa på universiteten.
Ja, alltså, just det.
När det blir kränkande.
Mm.
Det här är ju liksom verkligen ett försvarstal för slaveri och misogyni.
Ja, men precis. Till och med så att jag reagerar lite när, inte för att jag tycker man ska ta bort den kanske nödvändigtvis från en lista om den redan finns där, men det är ju rätt, det är ju provocerande saker som står. Men det, samtidigt så är det, det känns ju...
Så var det för.
Så var det för och jag vet inte, det är så himla slängigt beskrivet allting.
Av naturen finns det fria respektive slavar, det är tydligt. Och inte nog med det, utan för slavarna är det både fördelaktigt och rättvist att vara slavar.
Mm.
Så det är väl det här med naturen som han slänger till med. Ja, men så här är det av naturen.
Ja, det är inte så förklarat tydligare sen. Och sen när han kommer in på vem de här är, de här heloterna och några till. Då är det liksom inget snack liksom, om att de kan ingenting annat. Det finns inga dygder i deras kroppar. Liksom.
Men till och med liksom en slaven är en del av sin herre. Liksom en besjälad, fast en avskild del av dennes kropp. Så de är liksom som en slags utväxt av hos den frie.
Mm. Ja, jag bara tycker det är så konstigt att man inte tänker lite längre. Alltså för att nu håller du på att försöka jämställa djur och människor.
Ja.
Så långt kan jag förstå att inte Aristoteles hade kommit. Men människor och människor kan man väl åtminstone tänka att de skulle kunna ha likheter.
Otänkbart. Mm. Nej, men det säger ju någonting om tiden, om tankevärlden. Liksom. Ja. Men det är ju också lite kul. Alltså att det var... Aristoteles, han är ju rätt mycket, har vi ju lärt oss. Han är inte så himla nytänkande liksom. Han ordnar det som finns. Och det som finns är väl typ det bästa.
Ja.
Och medelvägar och sånt.
Ja, precis. För att när han går igenom då vilka statsskick som finns och sådär. Ja, men precis. Då går han igenom, tar lite olika exempel som Sparta och Kreta och Kos. Och sen tar han också upp då Platons Sokrates sa. Så är lite kritik där. Sen plockar man fram vad som är bra. Medan då Platon hittade ju på en helt egen variant som inte fanns.
Ja, han var ju kanske mer visionär då.
Mm.
Ja, men så de här hierarkierna, liksom fria härskare och slavar och män och kvinnor och de äldre och de yngre, så är det av naturen. Och du blir liksom olycklig om du försöker bryta dig loss eller om du muckar med de hierarkierna så blir varken slaven eller herren lycklig.
Nej, det är någonting där på sidan 17 om krigsfångar blir slavar per definition. Men om kriget påbörjas med orättfärdig grund, då är det liksom inte då är det blir ett problem det här om man råkar bli en slav.
Just det, så om du är född fri, om du är av naturen fri, och sen råkar du bli tillfångatagen, fast du har slagits tappert liksom på slagfältet.
Men då kan du fortfarande bli slav liksom.
Ja, men då jag tror jag gör en uppdelning där. De är liksom inte slavar på lika naturlig grund på något sätt.
Nej.
Han är ju rätt utförlig på det. Så han tar upp sådana lite krångliga edge cases.
Ja, men precis. Det var det krångligaste caset där. Att,
jag vet inte var det landar riktigt.
Nej.
En del är slavar överallt. Andra ingenstans.
Ja, men för han måste ju själv lida risk för att bli slav då, tänker jag. Om han skulle delta i någon form av krig.
Ja. Jag läste i en fotnot sen att han, Aristoteles, i sitt testamente så frigav han sina slavar. Och då noterar översättaren att det blir lite motsägelsefullt. Om man nu tycker att en slav är lycklig där den är, varför ska han då frige dem? Då borde de ju bli olyckliga.
Nej, han kanske ångrade sig i slutet av livet, precis som Platon gjorde.
Just det.
I det värld. Mm.
Så det här är väl liksom en liten uppvärmning då.
Mm, just det.
Men det är också att det är lite andra sådana hierarkier, att intellektet är herre över kroppen. Själen är står över kroppen och människan över djuren och sånt.
Ja, just det. Jag ska säga. Och sen så kommer man fram till att det finns många olika sätt att leva som människa. På samma sätt som det finns många olika slags föda, finns också många olika sätt att leva. Och det här vi kan ha kommit in på innan, men att vara tjuv är liksom ett yrke. Så någonting annat. Så man kan hålla på med boskapsskötsel, röveri, fiske, jakt, jordbruk. Det är de.
Så ska du bli när du blir stor.
Ja.
Just det, röveri, det var inte så. Det är en bana man kan välja liksom.
Den kan man välja. Hermes var ju tjuvarnas gud, va? Något i den stilen.
Just det.
Han var mycket, men bland annat det. Jo, men för det är ju till skillnad från någonting då. För liksom man fiskar och jagar, så då liksom tar man saker på samma sätt som en rövare tar från någonting. Så jag tror att handlar är liksom, om du handlar om någonting, då är det eller ja, det är något annat då.
Ja, just det. Du utvinner eller du byter eller fan.
Mm.
Det var ju något statsskick i Tebe. Där fick du inte ha jobbat med handel på 10 år om du skulle bli ämbetsman.
Nej, varför då?
Jag minns inte, men nej. den är liksom pepprad med sådana små anekdoter sen mot slutet. Hur samhällena är på de olika ställena.
Ja, vi är fortfarande på bok 1 här, va? När jag läste här så famlade jag fortfarande rätt mycket. Vad handlar det om? Fick gå tillbaka efterhand och tänka så här, okej, bok 1, det fastställer liksom, ja, vad en familj kanske.
Just det, hushållet.
Ja, precis, hushållet och lite sånt. Det står här, det finns ingen gräns för hur rikt ett hushåll kan bli.
Men det kanske bygger upp lite, för sen är det ju mycket snack om medborgare. Så här, vem är medborgare i staten? Och det är ju såklart inte slavarna och kvinnorna och barnen. Så
att, nej.
Så han laddar väl lite där.
Just det, men den återkommer väl till senare, så vad en medborgare är.
Yes. Överhuvudtaget är det besvärligt när människor lever tillsammans och ha saker gemensamt. Detta visar sig när folk gör resor tillsammans.
Just det.
Det kunde vi relatera till.
Mm. Att man kan, det är lätt att...
Nära nog de flesta blir ovänner och börjar gräla med varandra om trivialiteter och små saker. Vidare brukar vi oftast bli osams med de tjänare som vi mest anlitar för den dagliga upppassningen.
Där bröts igenkänningen. Men precis, att det är inte helt lätt att leva ihop nu. Särskilt märks det på resor. Det hänger inget tips där hur man ska göra på resor för att det ska minska friktioner, utan det är bara att tugga i sig.
Nej, men ska vi hoppa fram lite? För, sen sedan 64 och där när han börjar mer, när det mer börjar likna statsvetenskap som vi känner det.
Mm, jag skrev upp här bok 2 där jag går igenom Platons staten. Och så går jag in Sparta, Kreta, Kartago och Aten. Och bara beskriva alla dem, mer eller mindre. Kritiserar Sokrates lite där. Att, han verkar smart, men han har inte rätt i allt, Sokrates.
Nej, just det. Han går igenom det som finns. Och kvinnorna har förstått inflytande i Sparta, tycker han.
Jaha, okay. Ja, just det. De fick göra nästan vad de ville. De fick vara med på gymnastiken och sånt där.
Ja, och de fick till och med vara nakna, var inte så?
Jo.
Det var inte konstigt. Och de fick
det, ja.
Männen var ute och krigade.
Ja, precis. Men det är redan här i början här, så är det någon sån här som jag minns jag läste på statsvetenskapen, att ju fler som har något gemensamt, desto mindre omsorg kommer man ägna det. Det är som ett sånt gammalt argument för varför man ska privatisera parker och sånt där. Det ska liksom inte, alla kan inte ha äga en jord, ett område, för då kommer ingen bry sig om det.
Just det, allmänningens tragedi.
Kanske var Aristoteles först med det.
Ja, det går han igenom sen lite senare också. Så här, hur stor ska staten vara? Hur många ska bo där? Var ska den ligga?
Ja, men visst är det en liten upprepande bok, va? Att han kommer tillbaka till saker nästan hela tiden.
Ja, men, och den är väl, den är ju liksom så här föreläsningsanteckningar, tror man. Så den är lite rörig. Ibland.
Den är lite rörig, ja. Och, men precis, med det här med vad det är medborgare, det återkommer. Och sen så hur man ska leva.
Men en medborgare, det blir man inte bara av att bo på en viss plats, till exempel. Utan du blir en medborgare i, definieras framförallt av att han har del i dömande och styrande funktioner. Det är lite cirkulär. En medborgare är den som kan vara med och bestämma.
Mm. Men precis, man ska alltså bygga en stat och då behöver man medborgare. Men det är inte nödvändigtvis de som bor där.
Och det räcker inte.
Nej.
Slavar kan inte vara medborgare.
Nej.
Och kvinnor.
Och visst var det något också att om man kom dit och handlade så fick man vara medborgare, för att annars så skulle inte lagarna skulle man kunna...
Ja, men du kanske inte har rätt då att vara, sitta i, i rådet.
Ja, just det. Men jag skrev under det någonstans, men det strök under någonting med hur många generationer tillbaka man kan... Jag påminner om så invandringsdebatten, så var, när är du riktig?
De hade ju något som heter så här, metoiker, som var någon slags halv... Liksom en främling, någon som har flyttat till staten då, som inte riktigt är medborgare.
Mm. Just det, det var, man har flyttat dit och sen så deras barn då, när blev man riktig?
Men det är ju tydligt att alla är inte medborgare. Och sen det är mycket diskussion om vilka kriterier det ska finnas för att vara medborgare. Så här, måste du ha en viss förmögenhet? Grovarbetarna, de kan ju inte vara medborgare.
Nej, och anledningen var att de hade ingen fritid, så de kunde inte vara dygdiga.
Nej, precis. Och de,
så du saknade det resonemanget, kan man inte ge dem det då? det var samma med liksom, det var viktigt att de fattiga inte liksom för, att skillnaden är inte för stor. Men det var aldrig tal liksom att dela med sig av pengarna då, utan det var bara att var något annat som skulle till.
Ja, och de rika, det är rätt bra om de bestämmer, för de har mycket fritid.
Mm, mycket fritid.
Vi förenklar lite kanske, men man får ju känsla av att liksom att en del tyckte kanske det var mest var jobbigt. Alltså de hade ju till vissa funktioner i Aten för mig att det var så här lottdragning. Alltså att det är också en plikt ju.
Mm.
Det är inte bara så här gött att vara med och bestämma, utan det var säkert åh nej, måste jag sitta i domstolen det här året?
Ja, just det. För att det är inte bara medborgare i demokratier det här handlar om, va? Utan det kan vara medborgare i tyrannier också.
Just det.
Så jag vet inte om det är bara... Ja.
Ja, men du måste liksom kvalificera dig som medborgare. Så finns det lite olika varianter på det. Vad som krävs.
Ja, nej, men så är det i alla fall. Jag minns inte exakt vad det var, men det var ju, det var mycket genomgångar. Var det en medborgare? Vilka statsskick finns?
Ja, men vi kanske ska förtäppa sedan 73-74. Där rabblar han upp de olika statsskicken, som han ser det. Mm. Och det finns liksom då äkta statsskick, och sen finns det urartningar.
Mm.
Och de äkta, och då kan det då vara att det är en som styr. Då kan det vara ett kungadöme. Mm. Det är liksom äkta. Det kan vara några som styr. Då är det en aristokrati. Alltså att de bästa styr. Mm. Och sen kan det finnas en medborgarstat. När flertalet styr staten. Med sikte på det gemensamma bästa. Så kungadöme, aristokrati och medborgarstat. De är bra.
Mm. Och ur kungadömet då kan det bli tyrann.
Det kan urrata till tyranni.
Mm.
Och aristokratin kan urrata till oligarki.
Ja, just det, där bara de rika då.
Ja, och medborgarstaten urartar till...
Är det demokrati då?
Ja. Mm. Demokrati. Så det är ju liksom genomgående lite förvirrande för oss. Att demokratin, det är liksom... Där har det gått för långt.
Ja, men det var något jag satt och tänkte på. Att man är så himla indoktrinerad i demokrati nu. Vi har haft det så fruktansvärt länge. Men på den här tiden så var det fortfarande... Up for grabs. Vad ska vi köra?
Ja, men det verkar finnas en palett av olika såna, det är ju lite mindre stater här, de här små stadsstaterna som då styrs på olika sätt. Så det verkar ju vara bra läge för att experimentera.
Ja, och tydligen så höll de inte så länge någon av dem egentligen. Alla hade sina egna små problem. Kungadömet var ju nästan bäst, men det kunde också bli problem där.
Ja, just det. Så det, och det beskriver man ju noga hur de urartar på olika sätt och hur man ska undvika det, hur man ska stabilisera dem. Tyranni verkar ju vara hopplöst och de var ju ofta bara några år.
Ja, det verkar inte alls bra. Men de verkar inte bara av just den anledningen, att det håller inte så länge. Inte av andra. Men jag tyckte det var något kul om att kungadömen finns inte så mycket längre, för att det var svårt att hitta en sån perfekt, dygdig man som kunde vara kung. Det var lättare förr.
Ja.
Det är fint att tänka sig, det är som en sån här riktig sagokungadöme. Sagan om ringen.
Ja, det är tungt ämbete alltså, att bära upp det.
Det måste vara exakt rätt person och han måste vara väldigt god.
Ja. Så de här urartningarna, tyranniet, det är ett envälde som förhåller sig som en slavägare till statens samfällighet. Den ser liksom inte människorna som medborgare. Eller, de urartade statsskicken, de tänker bara på sitt eget bästa. De som, som styr. Så oligarki, det råder när de förmögna är herrar över statens styre. Och när det är demokrati, då är det de medellösa som har makten. Så då är det liksom en slags de fattigas tyranni, skriver någon gång.
Ja, precis. Det var orättvist att då kunde de bestämma att de skulle ta pengar från den lilla eliten som har mycket. Och det är inte rättvist.
Nej, och de är säkert odygdiga och...
Ja, det är det de är såklart. Ja.
Och, men liksom, de är många... Men det kan inte Aristoteles. Det räcker inte att liksom bara vara flest.
Nej, men visst tycker han att det är rätt bra att vara rik, att de rika ska få bestämma.
Ja, men framförallt de bästa.
Men precis, men även de rika tycker jag att något sätt det räckte liksom, att man kunde, man skulle göra någon sammanräkning där, man kunde jämföra hur många de var och räkna ihop deras tillgångar och sen jämför man det med de rikas tillgångar.
Men han summerar också, ja, men det är rätt bra att vara många, för att om det är många som är dygdiga, lite dygdiga, om du slår ihop, summerar den dygden, så kan det ändå bli mer än om det är några få.
Ja.
Men, så här, han skriver att jämlikhet är inte för alla, utan det är för jämlikar. Lite som den här djurens gård, vet du, Animal Farm.
Ja.
En del är mer jämlika än andra. Så att det handlar aldrig, det här med mänskliga rättigheter liksom, det fanns ju inte på det sättet. Det är ju rätt uppenbart.
Men ja.
Att alla människor har lika värde. Utan,
nej, det känns som att begreppet rättvisa, han går inte igenom det riktigt här, men han nämner olika saker som inte är rättvist. Att oligarki är inte rättvist, men det är inte demokrati heller. Så att det,
nej.
Så det verkar vara svårt att få till.
Så, ja, men så många av tipsen handlar om att undvika de här urartningarna. Och det är ju långa haranger om olika exempel på ställen där det har urartat och varför och hur man ska undvika det.
Men många av de här tipsen för att liksom inte ska urartra. Alltså det känns som en viktig grej att inte få fiender som antingen tyrann eller, alltså som politiker. Så att det är av den anledningen som det ska vara rättvist. Inte för rättvisans egen skull, utan för statens trygghets skull liksom.
Ja, för jag tänkte så här, men vad tycker han själv? Vilket tycker Aristoteles är det bästa? Men han tar inte så... Som jag fattar, han tar inte så supertydligt ställning, så ja, men medborgarstaten är bäst eller aristokratin är bäst.
Nej.
Utan det är mer så här, okej, på vissa ställen kanske vi ska ha aristokrati och på andra kan det vara medborgarstat. Men det är mer så här praktiskt, okej, om vi ska få till en stabil medborgarstat, vad ska vi tänka på då?
Just det, men var det inte någonstans i slutet att man skulle titta på befolkningen först? Så att atenare var intelligenta och modiga. Så jag tror att det passade bra med demokrati där, tyckte jag.
Just det beror liksom på läget och folket. Och i norr, där vet vi ju hur
Mm.
Att folk är modiga men dumma och är klimatlära.
Där är...
Precis, så det kanske behövs olika statsskick på olika ställen.
Ja, just det.
Väldigt pragmatiskt. Han var ju rådgivare åt, vad heter han? Alexander den Store.
Mm.
Jag vet inte när den här skrevs, men han måste ju ha haft jäkligt bra koll på så här, praktisk politik.
Just det, och det gick väl bra för Alexander den Store.
Ja, han expanderade i alla fall.
Mm.
Okej, vad ska man gå in till tips då? Hur ska vi skapa en bra stat?
Hur ska man skapa en bra stat? Den ska ligga på bra läge också, va? Man ska, ska ligga vid vattnet, men... Ja, just det var en sak som var bra. Om man blir anfallen ska det vara lätt att komma därifrån.
Just det.
Men det ska också vara svårt att komma in.
Ja, men det är dumdristigt att inte ha murar. Ja. Det finns de som säger att vi behöver inga murar runt vår stat. Vi slåss som män.
Ja, men det var lite vad heter det? Lite fegt att ha murar. Att om det dök upp en här som är exakt lika stark som sin egen, då är det fegt att ha murar.
Men du kan alltid gå ut och möta dem utanför murarna.
Okay. Men för att om det skulle dyka upp en här som är starkare än sig själv, då är det plötsligt okej att ha murar.
Alltså han rekommenderar ändå mur.
Mm.
Vi kör lite som civilization här. Nu ska vi bygga stat. Ja, men då ringmur.
Ja, precis. Men då kan du tänka dig att det sitter någon där i senaten och säger, nej, jag vill inte ha mur. Och så måste Aristoteles liksom, jo, men ska vi ta den här diskussionen?
Jo, men medelklass. Medelklass är bäst. Du ska ha en rejäl medelklass. En politisk samfällighet som består av män ur medelklassen fungerar bäst.
Ja.
Det kanske inte är så förvånande.
Nej, just det. Var är du nu på?
110.
Ja, det är ungefär samma som jag är här. För sen kommer in, är det där han kommer in på vilka ämbeten som ska finnas? Och ämbeten då är alltså polis till exempel, eller vilka, barntillsynsmannen, någon som håller koll på handeln på torget, någon som ser till då så att de domstolarna dömer en medborgare till någonting, som måste, ja, det är liksom som en, ja, det var som en polis, men där beskrev han det som att det är inte roligt att vara, för att folk kommer hata den personen väldigt mycket. Och då måste den personen bli rikligt belönad för det, för att ingen kommer vilja göra det.
Ja, men då kanske du... Kanske det är en som fattar beslutet och sen en som driver in pengarna.
Ja, just det.
Annars kommer alla hata den, the messenger.
Eller ja, men precis. Men indrivaren kommer att bli hatad ändå, så han måste bli belönad ekonomiskt.
Alltså här är det väldigt micromanagement.
Mm, och kvinnotillsynsmannen. Det tror jag är ett mycket roligt begrepp.
Vad gör den?
Den ska hindra de fattigaste kvinnor från att gå utomhus. Till exempel.
Gå exempel. Utomhus, är det liksom en omskrivning för något?
Ska se här.
Är det att de inte ska jobba?
Det kan vara en knasig översättning här tydligen. Rackhams alternativa förslag är att de inte får delta i processioner. Som jag gissar är då någonting som har med stan att göra.
Ja, då kommer...
Det kan inte bokstavligt talat utomhus de inte får vara. Utan ska man inte delta i evenemang.
Då är kvinnor till synsmannen framme där.
Mm. Just det.
App, app, app. Ja, men det var rätt kul så här. Räkenskapsgranskare.
Ja, men precis, nu är vi liksom, det är halva boken kvar ungefär, men nu blir det lite mer i detalj, ja, hur en stat ska byggas.
Men några fler bara att...
var vilken plats i stan torget ska ligga till exempel, var idrottsplatsen ska vara. Gamla och unga ska vara åtskilda.
Mhm.
Och så är det mycket med de här middagarna, så man ska ha gemensamma middagar.
Ja, han åt det här med gemensamma middagar verkar vara liksom en sån, det kanske som dagens migrationspolitik liksom. Det var en sån, vet du det, signalfråga, symbolfråga.
Ja, kanske det.
Vad står du när det gäller gemensamma middagar?
Ja, men för då är att Sparta höll på med det, och det gick väldigt bra för Sparta, i alla fall i krig. Men då skulle även atenarna ha det. Men, ja, precis, men det var inte bara prästerna skulle ha gemensamma middagar. Och...
Ja, men också så, vem ska bekosta de gemensamma middagarna?
Just det, för medlösa måste ju vara med, men de kan ju inte betala.
Nej, och om du är tyrann så vill du inte att folk ska träffas så mycket.
Nej.
Så då är det inte bara med gemensamma middagar.
Okej, just det.
Ska vi
Här är det något också med att hur man ska hålla befolkningen i schack. Att låta dem jobba så mycket så de inte har tid.
Ja, men vi kan titta, jag tyckte var det var lite intressant, lite aktuellt, kände jag, här 154. Men jag skrev så här, tyrann PR. Tyranniet, alltså det är, han tycker knappt det är ett riktigt statsskick, för det har liksom inte det gemensamma bästa för ögonen. Men han beskriver, om du nu är tyrann, då vill du att dina undersåtar ska bli småsinta. Att de konspirerar inte mot någon, de ska börja misstro varandra och de ska vara oförmögna att agera. Så du ska liksom, ja, men du kan starta krig och du ska se till att de inte träffas så mycket.
Ja, ja, ja.
Och sådär, så att de inte...
Ja, okej, okay, men det är liksom skrivet utan värdering där då, utan
det, ja, ja, det... Det var därför jag tänkte på Machiavelli, att det var liksom så här realpolitik.
Just det, här på sidan innan där står det, det är tyranniskt att utarma undersåtarna, både för att slippa underhålla vaktstyrkan och för att undersåtarna ska bli så upptagna av sitt dagliga arbete att de inte har tid att intrigera. Exempel på detta är pyramiderna i Egypten. Så då satte de dem i sånt jävla jobb där med pyramiderna. Så då...
Nej, de var helt utmattade.
Mm, jag tänkte, det var inte Marx som har sagt att man ska, att kapitalismen gör samma sak med den lilla tiden man har kvar efter jobbet, då tittar ni på Melodifestivalen och sånt.
Just det, den här lilla revolutionära energin som vi kan få kvar den. Bara...
Då har kapitalisterna sett till att det finns en fotbollsmatch de kan gå och skrika på istället.
Fy fan. Tyrannerna tillåter inte gemensamma måltider, politiska klubbar eller något sådant. För att de ska ta sig akt för att alstra två ting, stolthet och förtroende. Och att inte tillåta att undersåtarna på sin fritid samlas till studier eller diskussioner. Det är sådana studiecirklar.
Studiecirklar och sånt där, det är såklart. Men också tipset här, tyrannen ska redogöra för inkomster och utgifter han har haft. Det är tydligen bra så att inte medborgarna blir för arga ändå.
Jag var i Burma för några år sedan och då, ja men alltså jag tänker att de här råden är rätt aktuella kring så här, hur många du får samlas och dåligt betalt på jobben, du liksom utmattade, dålig utbildning.
Ja, just det, man kan tänka så, pandemilagar, du får inte umgås med några andra än de som är i din normala krets, för då får du inga dumma idéer liksom från någon annan, utan det är bara samma träsk.
Men inte nog med det, utan du ska handla som en kung om du nu är tyrann. Du ska genom skickligt skådespel tyckas handla som en kung. Så om du ska vara riktigt slug så...
Okej.
Så du försöker göra tyranniet mer likt ett kungadöme.
Vet du vad det mest långvariga tyranniet som har funnits var?
Var?
Ja. Det var Ortagoras och hans söners välde i Sikion. Det bestod i 100 år.
Och det var länge. Hur lyckades de med det?
Ja, en orsak till detta var att de behandlade sina undersåtar med återhållsamhet. Underkastade sig lagarna i många avseenden. Så att de själva underkastade sig lagarna då.
För det... Det verkar Aristoteles vara för. Så här, att lagarna är liksom en stabiliserande kraft. Med bra lagar, alltså att om de styrande inte sätter sig över lagen och skriver om den hur som helst, så kan det vara liksom, ja, stabiliserande.
Just det, men det, så är det väl även i våra demokratiska samhällen, att man blir väldigt arg på sina politiker som inte följer lagarna ordentligt.
Ja, men de har också liksom en tröghet i lagen. Som liksom lagen som är kärnan eller ankaret.
Det näst mest långvariga tyranneriet var kypselidernas i Korint, som bestod i 73 år och 6 månader. Så det var väldigt bra koll. Den ena, Kypselos, var tyrann i 30 år och sen Periandros i 40 och ett halvt. Ja,
berätta mer.
Ja, orsakerna är detsamma i detta fallet då, att de, vad var det? Han höll sig inte med någon livvakt, till exempel.
Men visste du att ett statsskick är som en näsa?
Ja, nej. Jo, det var någon liknelse där, ja.
Jo, om den avviker från idealet,
ja, just det.
Som ju, vad är idealnäsan?
Ja, den är rak.
En fullkomligt rak näsa. Mm. Tänkte du att statsskicket är krokigt eller trubbigt? Den kan fortfarande vara vacker och behagfull att se på.
Till en viss gräns, va?
Ja, men om den kommer till en ytterlighet, till slut ser den inte ens längre ut som en näsa.
Nej.
På grund av sin överdrivna form och brist på kontraster.
Usch.
Detta är fallet också med statsskicken. Både en oligarki och en demokrati kan vara goda nog även om de har avvikit från det bästa systemet. Men om de liksom förstärks i sin urartning, så till slut är det inte längre ett statsskick.
Nej. Har liksom, det kändes som en krystad liknelse där. Men det var någon fotnot där om att det var en vanlig, det där med näsan. Jag har hittat på det.
Nej,
det var något annat då.
Kanske är det en släng till en pik mot Sokrates. Han var ju trubbnäst. Mm.
Ja, det är det enda jag vet som har trubbnäsa från den tiden. Så att det...
Men det finns liksom naturliga former. Och om du stray, om du kommer för långt från dem.
Just det.
Då är det onaturligt.
Mm, det kan vara vackert om det är till en viss gräns, ja.
Medelväg. Ja. Medelväg, medelklass.
Medelväg dök upp på sina småställen här också. I etikboken så var det liksom varannan mening. Här var det lite då och så återkom det sådär, att inte för mycket, inte för lite. Både vad gäller det ja, rikedom och allt möjligt.
Men det är ju samma stuk liksom. Mitten är bäst. Inga extremer.
Nej.
Och håller ditt statsskick på urata till en allt för jämlik demokrati. Då. Men vi knuffar tillbaka det mot mitten.
Mot mitten är det, ja, just det.
Det är bäst för alla.
Ja, mittens rike.
Ja, men...
Och sen måste du ta bok 7 här på sidan 175, så bör det likna etik igen, att man ska prata om hur man ska leva sitt liv.
För där kommer är det där han kommer in mer på hur medborgarna ska vara. Folket i staten liksom.
Ja, just det, ja. Och det, ja, men då kommer man tillbaka till det att man ska vara dygdig. Det är, låt oss vara överens om att lyckan ökar lika mycket hos varje individ som hans dygd.
Ja, och han skriver så här, men det här har vi rätt ut i en annan bok.
Ja, just det. Den här diskussionen blir för krånglig att ta nu.
Lyckan är ett handlande.
Och det tyckte jag var intressant, ja. Det har inte för mig att jag minns från den förra boken.
Va? Det var ju centralt.
Ja, men att man ska vara framgångsrikt handlande.
Ja, men lyckan är inget du kan bara... filosofera dig till, utan du måste omsätta dig i dygdiga handlingar.
Ja, men här tolkar jag det inte som att du bara skulle göra bra saker, utan att du skulle liksom skapa saker och så. Att kanske starta en restaurang. Framgångsrikt då givetvis. Eller skapa barn eller något sånt där.
Ja, men det var någonstans han skrev så att ditt handlande blir fruktbart eller någonting sånt. Mm. Typ, du kommer tjäna pengar. Och då var det liksom direkt en fotnot, så att det här är lite udda för Aristoteles. Han hävdar ju inte alls att vi ska göra något för att vi blir framgångsrika på det sättet.
Ja, precis.
Det kanske slankar ur honom bara.
Mm.
Okej, men så nu är det här så här. Vilka är de grundläggande förutsättningarna för en idealisk stat? Då är det befolkningen, hur många, inte för stor, inte för många och inte för få.
Just det.
Så tar han lite sådana exempel. Ett skepp som till exempel är en tvärhand långt är överhuvudtaget inget skepp. Och inte heller stadier, 300 meter. Det ska vara lagom.
Det är lätt att argumentera för lagom, ja.
Inte för många, inte för få. Samma, det får inte vara för stor, inte för liten.
Jo, men förlåt, jag hoppar tillbaka till det. Att man ska inte bara besitta dygd. Man ska också ha en förmåga att göra som är handlingskraftig. Så det har inte med dygden att säga, att man ska göra många saker. Inte sitta still och stirra framför sig, va?
Ja, men och det tror jag egentligen att han säger i etiken också. Att,
okay.
Att dygd... Dygd, du måste liksom, genom att handla dygdigt så blir du dygdig. Det finns ingen, om Platon säger att ja, men om vi bara vet vad det sanna och goda är, så så är det löst liksom. Så han, Aristoteles etik är väl en handlingsetik då på något sätt.
Ja, just det. Ja, för det, lyckan är ett framgångsrikt handlande. Men det är svårt att, det är inte så lätt att vara framgångsrik menar jag. Det kan ju lätt bli fel också när man försöker, är det inte så? Ja, ja. Just det, men det ska vara lagom många människor i staten. Det ska vara lagom stort också, sa du det?
Mm. Lagom nära havet.
Just det. Det ska vara svårt för fienderna att invadera, men lätt att utrymma för invånarna själva. Exakt hur det ska gå till står inte.
Nej.
Att, svårt att komma in, lätt att komma ut.
Och hur ska medborgarna vara då?
Ja, de ska väl vara dygdiga, va?
Grekerna är både modiga och intelligenta. Asiaterna, de är fega.
Jaha, de är fega de. Är det alltså perserna? Nej.
Ja, typ. Mm. Och folken i de kalla områdena, vi, i synnerhet de i Europa. De är modiga men dumma. Så är det. Och så är det, däremellan ligger grekerna. Ja. Mitt emellan är bäst.
Just det. Vet du hur stor sjöstyrka man ska ha?
Lagom.
Ja, men det är också om du i din stat vill ha en ledarställning för en aktiv politik, alltså ut och kriga, då ska du ha en stor sjöstyrka.
Mm.
Det ska stå i proportion till liksom den verksamheten du tänkt dig. Så, det.
Så du kan ha en inriktning på din stat.
Ja, just det.
Ja, men sen när den går in och petar i detalj liksom grovarbetare och hantverk, liksom de olika, det måste finnas jordbrukare och präster och sånt. Och allt det där behövs. Och sen lite så här kring vem, egendom. Ska man ha gemensam egendom? Nej.
Ja, just det.
Gemensamma måltider kommer upp igen.
Men precis, det är nödvändigt att medborgarna är välbärgade. Men de menar alltså att det ska de vara från början. Det är inte så att man har ett samhälle och sen ser man till så att alla i det samhället blir välbärgade. Utan det är...
Alltså han skriver, där är några exempel där det har varit någon slags fördelning. omfördelning tror jag. Men i de flesta fall han skriver om det, då är det sådana här urartningar där folket, de medellösa har liksom tagit tvångs...
Precis, ja.
Tagit över mark och så.
För det är nödvändigt att jordbrukarna är slavar, eller perioiker heter de det, av barbariskt ursprung. De ska också vara slav. Det är nödvändigt.
Så var det väl i Sparta för mig. Att heloterna skötte liksom groundwork.
Just det.
Så spartanerna kunde
tända. Och sen fanns det några liksom liknande folkslag på andra plan. De hette inte heloter då, utan de hette något annat.
Alla har ett förtryckt folk.
Liksom fragglarna. de som...
De här som äter...
Ja, just det, inte fragglarna, utan fragglarna hade heloter, ja.
Vad heter de?
Ja, det minns jag inte.
Bozers.
Mm.
Så man får gärna ha ett kuvat folk.
Det är...
Fast det är också lite jobbigt, för man måste hålla... Det fanns olika slags sådana kuvade folk, skrev han om. Att heloterna var besvärliga, de gjorde gärna uppror.
Ja, just det. Det fanns olika sätt att hålla dem i schack också.
Mm.
Spartanerna gav dem... Nej, det minns jag inte. Nej, det var från den andra boken när de hade fri jaktsäsong på heloterna i 2 veckor. Då. Man sa så, nu är ni fria, och sen sist självverket så bara dödade man dem. Ja, just det. Det är önskat att läget på staden är att det är sluttande.
Mm.
Gissar att det är ner mot havet då, va?
Det funkar ju inte i Malmö. Alla de här staterna är ju rätt så små, tänker jag. Det är inte, inte som Sverige.
Nej. Nej, det är väl därför det är, man kan hålla på så här med mikromanagement, va?
I Indien så är kungarna mycket längre än sina undersåtar.
Mm-hmm.
Det är också en slags aristokrati kanske. Långstyre. Mm-hmm.
Var det var någon plats, vad kunde det vara? Man fick ha fina armband, ett armband per människa man hade dödat.
Ja, just det.
För att uppmana till sånt mod i sig då.
Ja, just det, om du inte har varit i krig så är du inte redo att vara med.
Nej, just det, men de hade, det var, alltså, grejen med var att de uppmuntrade på det sättet att då får du ha fina smycken. Och på ett annat ställe så var det, du får inte dricka den här gemensamma ölkoppen om du inte har dödat någon. Så att det var också bara tips då hur man kunde göra för att uppmuntra till mod.
Nej, men mer micromanagement. Så här, hur gammal ska du vara när du skaffar barn? Barnen blir ju inte bra om du är för ung eller för gammal.
Nej, just det.
Och du ska gifta dig på vintern, var det va? Alltså han är verkligen i detaljer i biopolitiken.
Ja, inte, men det var väl, det påminner mycket om Platon, staten där va? Att han hade också sagt att så gammal som jag ska bestämma, eller staten ska bestämma vem som blir ihop.
Och, ja, ja, för
det finns tydliga lagar om det.
De vet ju bäst.
Ja, för det blir bäst barn av det. Ja.
Och du ska träna.
Att man ska flytta samman, man ska flytta ihop på vintern.
Ja.
När det gäller vilken årstid som är den lämpliga bör man göra som flertalet. Ja. Som nu helt riktigt har bestämt att man bör flytta samman på vintern. Det står inte varför det.
Och du bör även föredra nordanvinden framför sunnan.
Mm-hmm. Föredra den.
Ja, den är hälsosam. Vinden är viktig för hälsan.
Mm.
Vilken kroppsbyggnad ska föräldrarna ha för att vara till störst nytta? Det ska vi utreda närmare i en avhandling om barnuppfostran. Fotnot. Ingen sådan utläggning finns bevarad.
Nej, det, man skulle vilja ha läst Aristoteles barnuppfostran. Men,
och sen så kommer man så här, ja, i frågan om att sätta ut nyfödda barn eller låta dem leva. Det är liksom en aktuell fråga.
Du kommer ihåg, just det, sätta ut betyder i princip ta livet av dem då.
Ja, du sätter dem till vargarna.
Mm.
Det är...
Ja, just det, i den frågan, vad var det där? Man ska inte föda upp något vanskapt spädbarn. Nej,
nej,
de sätter vi ut.
Ja. Och man bör ta till abort innan barnet får förnimmelse och liv. Så det är liksom en... Hinner han med det också? Hans ställning i abortfrågan.
Ja, precis. Men han touchar vid den intressanta frågan ju när, vilken vecka. Vi har ju satt en gräns i Sverige, till exempel. Mm. Eller kanske ungefär samma i alla länder. Men då har vi ju bestämt när man får liv.
Just det. Och, här,
och han säger ingen exakt tid. Utan
förnimmelse och liv.
Förnimmelse
innan,
och liv.
Innan dess ska du göra abort.
Och så har vi nu tagit det ett steg längre och sagt, ja men när sker det då?
Och när pikar din intelligens, Simon?
Ja, det vet jag inte riktigt.
När du är omkring 50 års ålder.
Aha.
Så det var härligt.
Oj då, ja.
Och sen ska du sluta skaffa barn.
Ja, det var mycket
intressant. Du kan fortsätta ha sex, för hälsans skull, eller av någon annan orsak.
Eller av någon annan orsak, ja. Att barnen har så mjuka lemmar, så det var många på den tiden som anordnade mekaniska anordningar som skulle göra deras kroppar raka. Då, vad fan var det för mekaniska anordningar? Satte de där mjuka barnkropparna i. Och sen det också tyckte jag var kul att man ska sätta barnen i kyla, man ska vänja dem i kyla i tidig ålder.
Mm.
Den tänkte jag, för det jag funderar på, alltså man skulle kunna dra det längre att vänja dem vid hemskheter, till exempel kyla, men det kan också vara vänja dem vid krig och vänja dem vid hårda ord och slagsmål.
Men inte utsätta dem för oanständiga målningar och berättelser. Den här eviga fråga.
Just det.
Det åligger de styrande att se till att inget konstverk, vare sig staty eller målning, avbildar sådana handlingar utom hos sådana gudar som av hävd tillskrivs näraktighet. Typ Dionysos och Pan och så.
Ja, just det.
Så inga sådana här nakna statyer och fräcka berättelser.
Nej, just det. Men det är någon som måste avgöra det då. Då är det till den barntillsynsmännen som
säkert
avgör.
Men de yngre får inte lyssna till Jamber.
Kommer ni på musiken där? Nej,
nej, det är samma. Mm. Det är så här, det är oanständiga verser på jambiskt versmått.
Jaha, så även den rytmen är felaktig då, ja.
Jammerna tycks ha varit upphovet till komedierna. Så, ja. Så de måste inte kolla på dåliga YouTube-filmer.
Jamber, vad är nu det då?
Ja, men det var en slags vers.
Ja.
Fräckisar kanske.
Ja, okej, det har inte med stavelser att göra.
De får inte se på komedier heller. Förrän de uppnått den ålder då de får deltaga i middagar och dryckeslag och uppfostran har gjort dem helt immuna mot de skador som sådant kan ge upphov till.
Ja, men det här är, det står ju någonstans att boken avslutas lite abrupt. Men det känns som den här slutdelen här har inte riktigt med det andra att göra så mycket.
Det är lite som att han bara brain dumpar.
Ja, allt han för att säga det sista ja. Som kan ha med politik att göra. För att det är klart att uppfostran har ju med politik att göra. Det slår han ju fast. Men sen så blir det väldigt...
För honom hänger det ju ihop.
Mm. Förvisso. Men sen är det vilka, får inte säga komedier. Och det var det här med Dorisk och...
Ja, men du kan ju inte ha en dygdig stat om du inte har dygdiga medborgare. Och hur får du dygdiga medborgare? Jo, men uppfostran. Så det är ju... Det är bara vi som är alltså, snäva ramar för vad statsvetenskap är.
Just det. Han har en kontroversiell sak till här på sidan 211. Att man bör inte anstränga intellektet på samma gång som kroppen. Då tänkte jag på sådana här Apples... de har sådana cyklar som de cyklar omkring på när de har möten. Man går runt.
Varför är det dåligt?
Det var för att de motverkar varandra. Alltså, när du anstränger kroppen så blir du dum. Och när du anstränger intellektet så blir du väck.
Ja. Nu läser de ju den här boken Hjärnstark i barnens skola. Det handlar bara om du rör på dig så växer hjärnan.
Ja. Han hade kanske fel då, Aristoteles. Han kände att det funkar inte när han var ute och promenera.
Jag har inte läst de sista sidorna här. Vad är det, handlar om musik?
Mm. Till exempel är det tydligen kontroversiellt här han tar upp att ska man verkligen lära sig spela musik själv? Och helst ska man inte göra det, men om man inte gör det så är det svårare att veta vad som är bra musik. Så det är nog bäst att lära sig spela musik då.
Alltså, det är bra att lära sig musik.
Ja, alltså det är problematiskt för det är egentligen fel. Men det som är bra med det är att då är det lättare att veta vad som är bra. Och det är även någonting med att sjunga. Det ska man... Det är tydligen också en fråga. Ska barnen sjunga eller ska de inte sjunga? Så,
det är ju kul att politiken att det slutar i det här. Ska vi gå i musikskolan?
Just det. Och det är inte bara för att... man ska veta vad som är skönt. Utan det också, musiken hjälper oss också att koppla av. Det kan faktiskt vara bra.
Det är vilket jävla spannen då från tyrann PR till olika tonarter.
Ja, det är frygisk och dorisk tonart. Va? Och jag får med att Platon var emot det ena och det här säger han att det är helt okej.
Båda tonarterna?
Ja, flöjt är dåligt däremot. Den är upphetsande. Karaktärsdanande. Flöjten är inte karaktärsdanande utan snarare upphetsande. Och det här går oss i polemik mot Sokrates då som var för flöjt. Men det menar han att där har ju Sokrates helt fel.
Man blir sugen på att gässa in i den här debatten. Mm. Det är brist nu på träblåsare i Sverige.
Här återigen. Sokrates har inte rätt när han i staten vill bevara endast den frygiska tonarten tillsammans med den doriska.
Nej.
Detta efter att ha underkänt flöjten. Den frygiska tonarten har nämligen samma effekt bland tonarterna som flöjten. Båda är upphetsande och väcker starka känslor.
Men det är ju liksom som att någon skulle läsa vår kulturstid om 2000 år. Någon liten obskyr debatt liksom.
Ja, precis. Kanske. Eftersom han återkommer. Han har några aktuella exempel så här. Sparta mycket och Kreta. Och sen så också då Platons bok Staten. Och så är det... Så de som inte har läst Staten, de hänger inte med här.
Nej, men jag bara tänker att vissa av de här debatterna han ger sig in i kanske är liksom... De var mer tidsbundna, om man ska säga.
Jo, precis. Att då diskuterade folk de här dyriska och frygiska och doriska tonarterna mycket. Och middagarna då, som sagt...
Jajamän.
Mm. Men okej, okay, jag kan bara läsa sista meningen här för att det var en fotnot där om att det avslutas. Det måste vara saknas någonting.
Här slutar helt abrupt bok 8.
Ja, just det. Alltså är det tydligt att man måste uppställa tre kriterier för undervisningen. Nämligen medelvägen, det möjliga och det passande.
En cliffhanger.
Men det är medelvägen som man till. Det möjliga ska man också undervisa om. Och så såklart det passande.
Det passande. Mm.
Men det var Aristoteles för den här gången.
Ja.
Nu vet vi lite mer om hur man skapar en stat.
Ja, det, nu ska vi slipper vi, eller nu ska vi inte läsa Aristoteles på några gånger väl.
Nej, det kan man hoppas. Sen är det metafysik, då tror jag det blir, det tror jag blir bra.
Först är det fysiken.
Aha, fysiken.
Nej, men nu ska, nästa gång är det ju Oedipus, lite tragedi igen.
Ja.
Sen var det någon mer sån här liten dramer.
Ja, någon Aeschylus kanske.
Det blir roligt.
Japp, så häng med till nästa gång så får du läsa då Oedipus helt enkelt. Om du som lyssnar vill vara hänga med i samtalet. Tack för att du har lyssnat. Hej, hej.